Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid El-Monasifi och jag är er programledare för detta program Samhällspulsen. För andra gång. Välkommen Maria. För andra gång gästas vi av Maria Rashidi, som jag berättade född 1956, en svensk-iransk kvinnorättsaktivist och författare. Efter att ha överlevt en syrattack 1997 grundade hon organisationen Kvinnors Rätt, som stödjer utsatta kvinnor och motverkar hedersrelaterade våld. Välkommen Maria för andra gång.
Tack så mycket.
Hur känns det att vara här igen?
Jätteroligt faktiskt.
Tänker du inte flytta till Tyresö då?
Nej tack.
Nej, varför?
Där bor alla mina syskon i Solna, eller mina barn i närheten.
Du vill vara i närheten?
Ja, det är därför jag flyttar till Solna.
Det förstår jag.
För att vara nära dem.
Perfekt. Men som du har förstått, idag vi kommer att prata mest om hedersrelaterade våld.
Ja.
Hur skulle du själv definiera hedersrelaterade våld och vad skiljer det från annat våld i nära relationer?
Mm. Hedersrelaterad våld eller hederskultur är någonting som har med hela släkten, kollektivet, familjen att göra.
Mm.
Det betyder att du är ansvarig för familjens namn, anseende, rykten, och allt du gör, beter dig, rör dig, påverkar din familj, dina föräldrar, till och med din kollektiv, dina släktingar, även i andra länder. Så därför det är jättehårda regler för hederskultur som kommer från hederskulturen. Och hederskultur förvandlas till våld om du inte följer de här reglerna, de här principerna.
I familjen menar du?
Familjen och släkten, ja.
Ge mig kanske 2-3 regler som du inte följer, så hamnar du utanför.
Ja, om du är en ung tjej,
mm,
och vill till exempel som svenska tjejer vill gå ut, fika, ja, ta en öl eller du går ut och dansar.
Mm.
Sånt där är lätt för svenska tjejer, ganska enkelt.
Ja.
Men för dig som ung tjej från en viss kultur är inte möjligt, nästan inte möjligt, eller det är jättesvårt att få föräldrarna att låta dig gå ut eller ha kort kjol eller ha en pojkvän eller åka till annat land eller annan stad och lära dem lite bättre om andra städer. Så allt som du rör dig, läser, jobbar, säger, allt har med din tradition, religion och kultur, den här kulturen som heter hederskultur, att göra. Mm. Så du är helt och hållet ansvarig för allt det där. Och att det som skiljer sig mellan hederskultur, våld i hedersnamn och våld i nära relation, det är mycket, mycket tydlig skillnad mellan de här två fenomenen. När det gäller våld i nära relation, det handlar om två individer,
ja,
som mannen till exempel har kontroll över kvinnan, misshandlar kvinnan, dricker, eller hon lämnar honom, han blir arg, han blir förbannad, misshandlar eller i värsta fall dödar henne. Men när det gäller hedersvåld, hela kollektivet, hela släktingar eller farbröder, ibland med hjälp av mamma också, planerar att nu har du gått över gränsen.
Ja.
Nu måste vi göra någonting av det. Vi är skyldiga, vi är ansvariga. Du har skadat familjens heder. Så därför, du måste bli bestraffad. Alltså kollektivet mot en individ.
Mm.
Individen bestraffas för att hon har gått emot kollektivet. Så det kan vara misshandel, isolering, våld.
Ja.
Eller skickas till hemlandet och bli bortgift med en gammal man som inte vet någonting om familjens namn och anseende. Eller i värsta, tyvärr som det har hänt många gånger även i Sverige, att hon blir mördad, som Fadime Sheindal blev mördades.
Men om jag förstår dig rätt Maria, så jag hoppas jag har förstått dig. Mm. Det betyder att hela familjen hjälps åt att få de här reglerna respekterade.
Ja, det gör det. Ibland när pappa eller farbröder klarar inte av att lura flickan till hemmet, till där man har planerat. De får hjälp av mamma. Mamma är med. Senast för några dagar sedan hade vi ett ärende, ett fall. En make och svärmor fick livstid för att de hade mördat 22-åriga kvinnor med två barn.
Okay.
Så det här är en svärmor, en kvinna samarbetar med maken att döda henne. Så de har stor, kan ha en stor roll också i hedersvåldet.
Men när vi var unga, vi hörde aldrig om det här med hedersrelaterade brott eller våld. När tror du att det här har börjat?
Det här har funnits, det är en jättegammal tradition.
Men jag pratar i Sverige.
Det kom till, jag skulle komma fram till det här, det kom till Sverige mest mycket med så här arbetskraftinvandring från Mellanöstern, från Turkiet kom många arbetskraft, från Irak, från Afghanistan, från Iran, alla de här länderna där traditionen är väldigt grovt och mycket stark. Alltså Irak, Saudiarabien kommer inte så många från, Marocko, från många länder, de här länderna i Mellanöstern, även i Afrika, hederskulturen är mycket stark. Och man uppfostras som flicka vid barnsben att hon måste lära sig att du är en flicka. Du ska inte springa, hoppa från höjden, inte omgås med killar, du kommer att bli skadad. Och hon förstår inte vad betyder det att bli skadad. Det är mammans uppgift, plikt att lära flickan att inte göra de här sakerna och uppfostra henne till en fin, oskuld, ärbar flicka för att bli bortgift med en bra man. Annars man inte blir bortgift och det är en skam för familjen.
Okej. Men varför tror du att hedersrelaterade brott fortfarande är så stort problem i Sverige?
Ja, för det första, hedersvåld har med patriarkalet, patriarkala systemet att göra. Det handlar om makt. Du kontrolleras för att du, makten ska upprätthållas. Det handlar om makt. Och den här makten, när man flyr från ett land som flykting till ett annat land. Alltså när man flyr från till exempel Turkiet eller Iran eller Afghanistan till Sverige. Det är precis svärt emot kultur och tradition. Och det här rädslan utökar ännu mer. Och då har man mer kontroll över hur våra flickor och pojkar beter sig och klär sig. Det har inte funnits så mycket i Sverige. Så för 30-40 år sedan nästan väldigt få svenskar som visste vad heders... Man kunde ordet heder, men det hade annan betydelse.
Exakt.
Ja.
Men vilka varningssignaler bör man som lärare, socialarbetare eller vän vara uppmärksam på? Din erfarenhet?
Man ska börja från förskola, tycker jag.
Okej.
Okay. Varningssignalen måste börja från förskola. Från förskola man ser att 3-4-årig flicka täcker håret, bär slöja. Det här är en varningssignal som man ska ta itu med den. Man ska inte vara, barn ska inte ha symbol för en religion eller en tradition.
I skolan?
På förskola, alltså redan från 3-5-åriga och fortsätter till skola till man har fyllt 18 år. Jag tycker att alla de här religiösa symboler måste försvinna från skolor och förskola fram till 18 års ålder.
Men Maria, om du pratar om slöja eller sjal eller någonting på huvudet, glöm inte att nunnorna hade och har fortfarande slöja.
Nunnorna har inte slöja på förskolan.
Eller har, jag vet inte vad man ska kalla det. Är det ingenting som man kan jämföra med? Varför klagar man inte på den andra?
Vi pratar om barn. Vuxna, jag kan inte bestämma över en 20-30-årig kvinna. Om hon ska, hur ska hon klä sig och bete sig. Mitt uppgift är, plikt är att informera vad religionen har för makt över din kropp och sexualitet. Alltså i religionen, om vi nämner islam. Inom islam får en muslimsk kvinna måste ha följa vissa regler. Till exempel täcka sitt hår eller en del av kroppen. Och det här betyder att den här religionen kontrollerar dig som kvinna, din sexualitet. Men i och med att en vuxen kvinna kan jag inte bestämma över den. Ja. Men jag tycker att skolan, förskolan, vi har en plikt att barn ska inte vara religiösa symboler. Inte bara slöjan, utan det där kors eller andra symboler som man använder. Det ska inte följa med till skolan. Mm. Frankrike har en sån där system. Mm. Och jag tycker att Sverige borde följa det här systemet.
Okej, okay. Men hur påverkas kvinnor respektive män av hederskulturen?
Kvinnor är mer offer för hederskulturen.
På vilket sätt?
Som sagt, kvinnans kropp, kvinnans oskuld, kvinnans utbildning, beteende, allting handlar om heder. Inom hederskulturen, en flicka ska vara oskuld fram tills hon gifter sig. Om hon inte är oskuld, om det här mödomsinna är sprucket tidigare och det kommer ingen blod, då är det katastrof. Hon kan bli mördad, hon kan bli misshandlad, hon kan skickas tillbaka till föräldrarna och det blir stor skam och hela anseendet är skadat. Och då, vad gör föräldrarna? Mm. De har inget val än att antingen flytta bort henne från Sverige till hemlandet och gifta bort henne till en gammal 70-80-årig gubbe.
Ja.
Eller mörda henne. Så därför det är väldigt, väldigt viktigt att, och det är skillnad mellan, pojkar kan också bli offer för hedersvåldet.
Också.
Också. Men mycket mindre, i en mycket mindre grad. Men däremot pojkar har mycket pliktuppgift att bevaka och övervaka sina systrar, kusiner för att hur de beter sig och klär sig ute. Annars som sagt, det här namnet, det här rykten och anseenden kan skadas just på grund av att hon klär sig och beter sig annorlunda. Och det här rykten går och bror eller kusiner tar reda på och skvallrar till föräldrarna. Och då är det katastrof för flickan.
Okej, okay. Men vad är det som gör det så svårt för många utsatta att bryta sig loss från hedersförtrycket?
Ja, det är, för det första är det mycket ensamhet. Man blir mycket isolerad. Man har inte mycket stöd från omgivningen.
Ja.
Och hela omgivningen bär den här kulturen.
Okay.
Och därför hon kan inte söka hjälp hos dem. Det kan finnas någon progressiv bland familjer. Men det är inte så mycket chans. Så därför det är jättesvårt att söka hjälp. Även om hon släpper sig loss av den här kulturen. Ja. Då kan hon bli misshandlad, isolerad och straffas på massa olika sätt. Och alla tycker att hela släkten och hela familjen tycker att det är bra. Hon har betett sig så här. Och det är alldeles rätt att hon blir straffad.
Okej. Okay.
Så man kan bli isolerad, man kan bli ensam,
fryst och så.
Utfryst.
Ja.
Jag har haft mycket kontakt med unga tjejer som är mycket ensamma, bor själva, men har inga kompisar, vågar inte skaffa kompisar, de är rädda. Och de föräldrarna antingen tar inte emot, de har kastat ut henne, eller de är rädda att ta kontakt med föräldrarna för att bli skadad.
Okay.
Så därför den här flickan, den här unga tjejen eller kvinnan blir mycket utfryst och mycket ensam och mycket isolerad. Eller måste flytta till en annan stad och byta identitet och söka skyddat boende.
Men hur ser du på rättsväsendet arbete för utsatta kvinnor och flickor tillräckligt skydd idag?
Jag måste erkänna att det har hänt jättemycket under de senaste 15-20 år.
Mm.
Många nya regler, hårdare regler när det gäller hedersbrott.
Ja.
Och många som utsätts, dotter eller sonen för hedersbrott, får mycket höga straff. Exempel som sagt, det där som hände häromdagen, domen för den där mannen och hans mamma.
Mm.
Båda fick livstid. Och det här är väldigt unikt, det var inte så för 15-20 år sedan.
Ja.
Nu har straffen ökat. Lagarna har skärps. Kvinnojourer har ökats. Organisationen som jobbar mot hedersvåld och hederskultur har ökat markant.
Ja.
Och vi som organisation har mycket friare händer att diskutera. Vi blir bjudna hos polisen, socialtjänsten, politiker, myndigheter för att berätta vad heder är. Varför ska vi, vi är tvungna, eller det är vår plikt att skaffa resurser för att hjälpa de här flickorna, de här kvinnorna. Och det hedersvåld handlar inte bara om flickor, utan äldre kvinnor som blir också utsatt för hedersvåld. Eller pojkar.
Okej, men vad kan svenska myndigheter och skolor göra mer för att förebygga hedersrelaterade våld?
Mm. Som sagt, skolan kan göra jättemycket.
Mm.
Förskola, det är förskola. Men när man börjar i skolan, då är det diskussion. Skolpersonalen ska utbilda sig, öka kunskapen om hedersvåld. Och när de märker att en flicka eller en pojke, risken är att bli utsatt, hon måste diskutera med myndigheterna och söka hjälp åt honom.
Mm.
Och man måste informera i skolan. Man ska diskutera med eleverna dina rättigheter. Vad är jämställdhet? Vad är kvinnors rättigheter?
Mm.
Vad har du för rättigheter? Ingen får kontrollera dig. Och att kontrollera din mödomshinna, det är brott. För något år sedan, jag var med på en intervju. En ortodox kyrka, det var på SVT dokumentär också.
Ja.
En ortodox kyrka, prästens fru, tog flickan när hon skulle gifta sig. Föräldrarna tog henne till kyrkan. Och fru till det där prästen tog flickan till en annat rum, undersökte henne om hon är oskuld eller inte. Alltså det är tragiskt. Det är skandal.
Mm.
Och den här flickan blev intervjuad. Hon undersökte henne med vad då? Med bara ett finger. Om att hon är oskuld eller inte.
Okay.
Och det här hände i Sverige. Och det var inte bara muslimer. Det var ortodoxa kyrkan. Ja. Det är som sagt, det är väldigt mycket vi måste göra för att förebygga det. Och det, du vet, det hela tiden det kommer nyanlända. Vi måste jobba redan från början om alla de här möjligheterna och om hederskulturen.
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Håller med. Men när man ser hur samhället ser ut idag, med allt som har hänt, vi behöver inte gå in i detaljer, vi kan hålla oss till själva ämnet.
Ja.
Att det här räcker inte, vi kan inte sitta och kasta allt på myndigheterna. Vi måste också människor göra någonting. Vilken roll kan civilsamhället och organisationer som kvinnors rätt spela i arbetet mot hedersförtryck?
Ja. Organisationer, frivilliga ideella organisationer, föräldrarna har också stor roll. De har också stort ansvar. De föräldrarna som ska jobba med flickorna om hederskulturen, de måste själva hjärntvätta och få bort det här tankesättet. Mm. Via SFI, gymnasieskolor eller där på jobbet. Jag tycker att varenda hörna som en kvinna eller en familj från ett annat land kommer, finns möjlighet att hedersvåld sker.
Mm.
Och i det där varenda hörnan har vi ansvar att informera familjen, kvinnan, mamman eller pappan att så här funkar inte i Sverige. Att din dotter är fri och har sina friheter eller möjligheter enligt svenska lag och svenska värderingar.
Ja.
Så jag tycker att vår ansvar är att ge den här möjligheten till de här familjerna att integrera sig i samhället. Det kommer med integration, att man lär sig.
Mm.
När jag kom till Sverige för 36 år sedan.
Okej. Okay. Vilket år var det förresten?
1987.
1987?
Ja.
Okay, ja.
Jag kommer ihåg att min dotter var 7-8 år. Hon cyklade, hon ramlade och nära så där, hennes blygläppar blev skadad och det blödde. Jag var så rädd. Jag tänkte, fan, tänk om hon förlorar sin oskuld.
Ja.
Så tänkte jag
då. Ja, det är automatiskt gick.
Så tänkte jag då. Men tack vare det här integrationen så att det här tankesättet försvann. Mm. Jag tänker inte så. Min dotter, hon gifte sig aldrig. Hon hade pojkvänner och ingen brydde sig om oskuld och sånt. Jag menar, tack vare det här integrationen som ett exempel att det kan påverka samhället. Det kan påverka familjen. Men vi måste skapa all resurs för att förebygga den och rädda liv för många flickor och pojkar.
Men kan man arbeta med att förändra attityder inom familjer och samhällen som upprätthåller hedersnormer?
Absolut, det kan man göra. Som sagt, skolan är en bra verktyg. Församlingar, alltså religiösa församlingar är mycket mer skyldiga i det här, tycker jag.
Religiösa menar du?
Religiösa församlingar som moskéer, som imamer och dem.
Ja.
De är skyldiga för att de hela tiden pratar om renhet, ärvarhet, namus, sharaf, allt det där som ingår i de här kulturerna. Och därför de och föräldrarna lyssnar mycket på dem, inte på mig som kvinnoorganisation. De lyssnar mycket på sina imamer. Vi måste kräva av de här imamerna, de här religiösa ledarna, att temat ska vara jämställdhet. Ni måste ha jämställdhetsfrågan i era arbete. Det ska vara krav, annars deras bidrag blir
indragen. Jag håller med på en punkt där, för att jag tycker själv att ser vi imam, fröken, lärare, föreläsare, alla har något skyldighet att kunna ta fram rätt information och kunna hjälpa till med samhället. Jag kan ge dig ett typexempel. Jag vet inte hur myndigheten nära samhället funkar i den här punkten. För att, säger vi, vilket jobb som helst, då har vi krav på personen. Du ska ha gymnasium, du ska ha det här, du ska ha det här, du ska ha erfarenhet, bla bla bla. Jag vet inte, när vi tar in imam eller vi accepterar någon imam inom moské, jag vet inte om det finns krav på den personen. Bland annat behärska svenska. Prata bara svenska och plus mycket annat. Jag vet inte om det finns eller inte, men jag kan forska i det här också.
Det finns inte.
Det är sant. Vi tar vem som helst.
Det kan, alltså jag vet att det finns en moské i Jakobsberg, Dalvägen, islamiska, som har med Iran, islamiska regimen i Iran att göra. Deras imam kan noll svenska. Inte ett enda ord. De kommer, jobbar, bor där, här i Sverige 7, 8, 10 år och sen åker tillbaka. Och vad lär de till folket? Och när fredagar eller torsdagar när de samlas, flera tusen sitter och lyssnar på dem.
Mm.
De kan åstadkomma mycket, men de gör inte, de vill inte. De tycker att det är mot deras, mot Koranen, mot islam, mot deras tradition. Så därför då. Och de får, jag vet att de får miljontals bidrag från svenska, från olika myndigheter. Vi måste kräva, ni får bidraget om ni gör så här. Om ni jobbar mot för integration, om ni jobbar mot kvinnoförtrycket, om ni jobbar för jämställdhet eller allt det där, måste ställa krav till de här församlingarna. För att om vi inte gör, de är i sin hörna och gör sitt. Och ja, vi hör och ser kvinnor blir utsatta och mördat.
Mycket intressant allt du har sagt. Men jag kommer att ställa sista fråga. Om du fick förändra en enda sak i samhället för att bekämpa hedersrelaterade brott, vad skulle det vara?
Obligatorisk utbildning om integration. Och ett samhällskontrakt. Vi har skrivit ett samhällskontrakt. När du hamnar i Sverige första dagen eller första perioden du går till Migrationsverket och söker asyl eller söker uppehållstillstånd. Du ska läsa det här samhällskontrakten som är 5-6 punkt. Att en kvinna är fri, flickan, sexuella eller vad de sina ska inte kontrolleras. Hon ska välja sin religion. Hon ska klä sig som hon vill och utbildning som vilken utbildning hon vill. Det här heter, vi har kallat den för en samhällskontrakt. De här föräldrarna som kommer till Sverige måste läsa det här med hjälp av en tolk och skriva under en samhällskontrakt. Det här är första steget, tycker jag. Och sen skolor har en stor roll. Jag tycker att skolor och förskolor måste obligatoriskt tas bort slöjan från flickans hår för att isolera henne från hela samhället. Hon blir isolerad att inte gå och bada, inte gå ut med, till utflykt med skolkamrater. Jag tycker att det här är också en punkt som vi, eller svenska ansvariga och politiker, borde göra.
Okej. Okay. Stort tack Maria för att du kom till oss.
Tack.
Tack.
Tack så mycket.
Idag har vi haft med oss Maria Rashidi. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din erfarenhet och insikter. Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.